Så taktiskt bra med att ha fler och fler i panelen så att jag
kan gå
tystare och tystare. min hals håller på ju. Men ja, ni får gärna berätta vilka ni är. Sådär, för bandspelare.
Jag heter Isabel Ståhl och jag är redaktör för Nöjesguidens Malmöupplaga. Och frilansar på lite andra tidningar.
Jag heter Mats Almegård och är frilansjournalist sedan 10 år tillbaka. Jag var på universitetet tidigare och skrev en avhandling i tysk litteratur. Det håller jag inte på med idag. Jag är redaktör för en branschtidning som heter Optik. Och så frilansar jag för många olika tidskrifter och tidningar och gör ett radioprogram i P2 som heter Ström.
Okay. Jag heter Andreas Björsten och jag är redaktör för Aurora och ordförande i Romantiska förbundet. Och jag har också varit redaktör för en tidskrift som heter Den blinde Argus som jag jobbar med 87-95 och som nu är en kollektivblogg på nätet. Ja, det räcker så.
Jag heter Kristoffer Andersson, är redaktör för musiksajten Throw Me Away och är annars, nu för tiden är jag på Utbildningsradion, men på något av medieföretagen i Stockholm brukar man hitta mig.
Jag heter Wendela Fredriksson, jag är skriver, jag är, alltså, jag är alltså, ursäkta mig, kulturskribent och författare. Jag har också suttit i redaktionen för tidskriften Kritiker, som John här också.
Som vi har ett jättefint nytt nummer av om någon vill köpa.
Och snart ett dubbelnummer också, kan jag välja.
Okej, vi tar det sen.
Ja.
Ja, alltså jag sa ju det inläggsvis att vi började med pengar och sen så hamnade vi i kultur och kvalitet. Och nu ska vi prata om så här, det som vi kanske egentligen, som liksom är trots allt grunden till allting. Liksom, hur vi skriver, vad det är för text vi skriver och hur vi vill att... Ja, varför vi helt enkelt, vad tidskriftens liksom essens rent textuellt är. Och bör vara. Ja. Vad tycker ni?
Alltså jag tror att kulturskriftens essens av vad den bör vara är nog upp till vilken skrift vi pratar om. Men det fanns ju en tid när DN beskrev sig, eller DN Kultur beskrev sig som revolutionär och hädisk. vilket kanske ingen skriver under på. Men det kan ju vara bra om en del kulturtidskrifter kan vara det eller något.
Ja, du var ju inne på det inledningsvis, eller när vi la det här schemat, att, om det här med den egna rösten och det egna tilltalet och sådär. Och då kan jag tänka, liksom, för att knyta ihop vad vi har pratat om tidigare, att om man då som frilansande kulturskribent är tvungen att, eller tvungen, men om man jobbar på väldigt många olika målgrupper, väldigt många olika forum, liksom, hur man då... Ja, men vad man kan ha för strategier för att ändå känna att man har sin egen röst och få vara sin egen, liksom.
Alltså, det där sa ju jag i en utgångspunkt som syftade ganska mycket på musikkritik. Där det under 00-talet fanns en tendens att man fick lite kalla fötter för internet och hävdade att ja, men nu behöver vi inte tycka någonting. Nu ska vi bara berätta saker, för alla har allting tillgängligt. Och det där är någonting jag är hjärtligt trött på, för Jag är fullständigt ointresserad av musiken, helt på att säga. Jag är däremot mer intresserad av vilka som skriver om den. Men... Alltså, jag tror att man liksom ska... Det är väldigt svårt att hitta en nisch som man liksom kan ha om man skriver i 30 olika tidningar. Så. Däremot tror jag att man som en kulturtidskrift kan hitta en röst som bär igenom, liksom, oavsett vilka skribenter det är. Även om det är en skribent som aldrig har skrivit för den här skriften tidigare, så kan man hitta värdegrunder som går igenom i varje text. Som kanske ibland är på ett så här metaplan. men ibland också det är väldigt tydligt.
Isabel?
Ja, jag tänker att man får en mycket mer egen röst ju fler tidningar man skriver för. Typ när jag har jobbat för en och samma tidning har jag fått så här, typ Sydsvenskan gav mig en lista på saker jag inte fick skriva om och sånt där. Och nej men och då blir man mycket mer skyldig den egna tidningen och vara lojal mot den och sådär. Så det är bara skadligt. Liksom pressfrihetssynpunkt eller så.
Det där handlar ju också om hur länge man skriver, tycker jag. Alltså man hittar ju fram till sin egen röst, kanske inte i den första artikeln man publicerar utan kanske den 10:e eller 20:e eller någonting sånt. Så man börjar känna att det här är min röst i de olika texter, i de olika forumen man publicerar. Men så tänkte jag på det här som du sa, att man bara beskriver när det finns så mycket tillgängligt på nätet. Jag tycker att det är då kritiken blir som viktigast, när allt bara finns. Liksom. Då måste man ju ha någon som visar vägen genom det här stora havet av musik som finns.
Vad är lite poängen är också den att man, om vi använder musik som utgångspunkt. Då, men det, kan,
det gäller även böcker.
Ja, det gäller allting egentligen så.
Eller blogga för den delen.
För den delen. Det är att, för det första är det en lögn att allting finns tillgängligt. Allting finns inte tillgängligt. Inte ens liksom i musik som är den mest enklaste formen att ladda ner för att en låt inte tar så mycket utrymme på datorn. Så kan du inte hitta all den afrofunk folk borde hitta. Liksom. Så är det. Det finns fortfarande en exklusivitet i det som för min del gärna får brytas, men att tro att musikvärlden ligger framför ens fötter för att man har Spotify är ju en lögn.
Absolut.
Men om man tänker på till exempel alltså rent inom nätsmässigt då, som bloggar till exempel, som då väldigt slentrianmässigt liksom refererar till som någon slags väldigt homogen företeelse sådär. Att det är de här bloggarna och de är så här och de tycker saker och så vidare. Alltså, jag menar, om man då tar, ja, säg den blir Dargus till exempel, som då är per definition en blogg nu, eller Bärnur, eller jag vet inte. Och jämför det med liksom, ja, med någon modeblogg som jag inte kan namnet på liksom. Så är det säkert liksom jättestora skillnader inom bloggosfärmässigt, om man säger. Och då blir det liksom att då måste man ju ha någon som bloggar om vad man ska hitta för bloggar också. Alltså det blir ju liksom något granskande av, alltså i all oändlighet liksom, där urvalet hela tiden måste man liksom göras av någon annan.
Ja, det är väl naturligtvis lika stora skillnader mellan bloggar som det är inom publicistiska världen i övrigt, så att säga, bland tryckta tidskrifter eller dagstidningar. Kanske säkert ännu större, eftersom det är förmodligen flera. Men jag måste ändå få återknyta lite till ett av de tidigare seminarierna, om jag får det. Eftersom jag har jobbat med två poesitidskrifter så kan jag ju säga då att Den blinde Argus, som klassades som en unglitterär tidskrift, vi hade 75 000 i kulturstöd när vi la ner 95, va? Och Aurora, som jag gör nu, den har 0 kronor i kulturtidskriftsstöd. Den hade 12 000 men blev av med de pengarna år 2000. Va? Så det visar ju hur man värderar. Alltså, nu har jag förstått efteråt, va? Att staten satsar gärna på det de betraktar som ung kultur. För att passivisera ungdomar kanske, eller för att lyfta upp dem. Det kan man tolka som man vill. Men kultur som riktar sig till alla, den är svårare att få stöd. Jag vill rikta mig till alla i det jag skriver. Och jag har också medverkat i många dagstidningar på den tid som man tog in med frilansskribenter än man gör idag. Och jag tyckte jag fann min röst som kritiker i dagstidningarna. Men idag får jag inte skriva i dagstidningar. Men det är never mind. Jag skriver på bloggar och i Aurora då. Jag vet inte vart det vill komma, men jag menar att jag litar inte på statens stödsystem, va? Och jag bryr mig inte om dem längre, utan jag vill skriva det jag vill skriva, och då skriver jag gratis istället.
Men upplever du att, alltså, om man då tänker på så här, vem man skriver till, du säger att du vill skriva för alla, men alltså, är det någonting som du tänker på aktivt stilistiskt? Alltså jag är lite intresserad av så här, hur menar man, jag hade en diskussion med Maja Lundgren om det här i julas, ja. Liksom, att hon var så här, hon bara, ja men jag skrev någonting om Platon på min blogg och folk blev jättearga för att de tycker att jag är exkluderande. Alltså så här, hur mycket ska man jobba med sitt allmänna tilltal för att vara för alla, eller ska man, alltså var är gränsen mellan att vara folklig och att vara liksom alltså
condescendent, vad heter det? Eller liksom att vara nedlåtande mot så här, att folk inte skulle kunna förstå för att man pratar. Alltså, det finns ju någon slags balans där som man hela tiden känns som pratar om, i alla fall på kvällstidning där jag är ifrån eller liksom, ja. Eller så.
Alltså en bra kulturskribent vill i första hand skriva för alla och i andra hand för den litterärt intresserade publiken eller musikaliskt intresserade. En dålig kulturskribent vänder sig i första hand till en liten krets, det är min åsikt.
Men hur yttrar sig det rent konkret?
Om vi backar lite, jag tror att någon som skriver för en dagstidning måste ju vara medveten om att den skriver för jättemånga, va? Och då ska inte den uttryckas exkluderande. Däremot ska man ju inte underskatta sin publik. Man kan ha med vissa svåra ord där det är befogat, men inte för deras egen skull. Och inte för att man har doktorerat ett visst ämne på universitetet, så man tar med sig hela den terminologin in på kultursidan. Det tycker jag blir väldigt fel. Jag tycker man ska försöka skriva begripligt. Va? Men man får använda den terminologi som ämnet kräver, men inte om det är onödigt. Liksom. Jag tycker man märker det om en skribent använder i onödan svåra ord för att liksom, man tror att det ska vara så.
Hur känner du, Vendela, som är kritiker till exempel, eller så, eller ta vad du vill där du skriver, eller glänta eller något, men jag menar där som säkert är, alltså som är ju texter ofta som i alla fall dras med någon slags prägel av att så här, det här är text för en liten grupp, där man måste ha förkunskaper, man måste ha en slags horisont liksom av sådär. Men vem tänker du dig att du skriver för?
Ja, det är jättespännande. Det beror på vilken tidskrift jag skriver för eller vilken. Jag skriver litteraturkritik i Kristianstadsbladet. Och där så tänker jag mig en i princip treskiktad läsare. Eller jag skriver för tre instanser samtidigt. Mm. Eller fyra då, inklusive mig själv. Men det är, dels så föreställer jag mig någon sorts sån litteraturintresserad läsare, men som inte är, som just inte har liksom nörderiet eller liksom terminologin så där jätteaktuell. Och sen så
vi kan kalla henne bibliotekarien.
Ja. Eller okej. Ja, whatever.
jag försöker vara så marknadsmässig.
Liksom, ja, just det. Ja, låt säga något sånt. Ja. Och sen så har jag liksom att jag skriver för mina kritikerkollegor. Alltså jag tycker mig för ett samtal med dem. Och sen så skriver jag också till författaren i det fall där en samtida publikation som jag skriver om. Och då gör jag det där på olika sätt till exempel. Alltså jag har ju olika strategier. Dels så riktar jag mig olika stycken till olika läsare. Men sen kan jag också göra så att om jag gärna vill använda ett ord som jag ändå betraktar som, ja men till exempel ett sånt ord som till exempel berättarinstans, det tycker jag kan vara ett sånt liksom ord som jag måste prata mer om det ska användas.
I Kristianstadsbladet?
Ja.
Men om du skriver för kritiker?
Ja, då kör jag berättarinstans. I kritiker skriver jag nästan enbart för mig själv. Kanske låter väldigt snålt, men så är det faktiskt. Om jag skriver, jag har skrivit ett par isär för en tidskrift som fick sitt stöd indraget också, som hette Geist. De hade, jag tror, 30 000 i stöd som mest eller någonting sånt där. Men det kallades tillbaka därför att de hade just brustit i distributionen eller inte utgivit, eller det var man sa, att de hade inte gett ut tillräckligt många tillräckligt ofta. Men det är en oerhört specialiserad och oerhört bra tidskrift som använder ett språk som inte är av denna världen. Först man tror inte det betyder någonting nästan, för det är så vanvettigt invecklat. Men när man kollar lite noggare så ser man att all right, det är så det är. Man får googla några ord så funkar det. Och då när jag skriver för dem, då använder jag deras ord. Då tar jag liksom hem dem och så skriver jag in dem så här, narrationens nollpunkt liksom så.
Ja.
Och sen till författaren så skriver jag på ett ganska så mera liksom. Ja, det är nog inte lika lätt, tror jag. Det är det svåraste, tycker jag.
Att inte bli mästrande?
Ja, det är väldigt otrevligt att vara mästrande. Men, nej, men liksom att alltså, ibland så kan jag känna sådär att jag vill väldigt gärna liksom förstå ett litterärt verk. Eller jag vill liksom, och då kan jag känna sådär att jag nästan skriver för, att jag är lite nästan för försiktig, så att säga.
När tycker du att du är intressant för dig själv och mindre intressant?
Jag tycker inte att jag är intressant för mig själv, det är inte riktigt så. Eller jo, det tycker jag väl, antar jag. Men, nej, men det är liksom när jag inte har kommit på någonting. Nej, om jag till exempel försöker förstå ett visst sammanhang. Liksom. Mm.
Men du tycker det är intressant till exempel när du... Ja, ah, men nu kommer jag lyckas med att nå massa människor.
Ja, oh, nej. Ja, det ska
det kan
börja.
Vara
ja, nej, jag brukar inte tänka så faktiskt. Men jag ska faktiskt börja tänka så. Jag tror att det är roligt. Men jag brukar också tänka så här däremot. Att jag måste bli bättre. Liksom. Det tänker jag alltid.
Kristoffer, Isabel, Andreas.
Ja. Men, ja, nej, men apropå det du säger om att man siktar på alla. Ja, det ska man nog göra. Man ska inte kokettera med sin egen överlägsenhet. Liksom. Så. Men de texter som jag upplever väldigt ofta når alla, det är de när man skriver, som du säger, helt för sig själv. Alltså, jag har skrivit texter som jag har skrivit till, och det här låter jättepretentiöst, till liksom, mitt 14-åriga jag, liksom, så, som har handlat om att en lapp som det står jag älskar dig på ramlar ner på golvet efter någonting jäda jäda, och så har man kunnat få in vad fan det nu har med dansmusik att göra liksom så. Och där har jag, trots att det bara handlat om mig själv, och liksom, där har liksom mejlkorgen rasslat till det plötsligt så, för att man allt det där mest privata är ganska allmängiltigt.
Eller så har det där att göra med vad skillnaden mellan personligt och privat är. Att man kan vara personlig, men så länge man inte är privat. Att det kanske
ja,
finns något personligt
men,
i det som
men
är...
det finns också den här grejen att de kulturtexter jag har läst som jag kommer ihåg och som liksom har lett mig till kultur och till plats dit jag kanske inte annars hade kommit. Det är de texter som innehåller någonting där man refererar till. Ja, men som Robert Wyatt nämnde, och då var jag, vi säger att jag var 18 och inte visste vem Robert Wyatt var i det här fallet. Om jag då tog mig tiden att leta upp vem det här var, utan att jag fick det berättat för mig av författaren, så blev det en kunskap som jag la mycket, mycket, mycket närmare hjärtat. Och det är en teknik man inte, liksom, man ska inte alltid göra, och man ska inte alltid sitta och kokettera med hur många liksom, böcker man har läst och sånt. Men det är en metod som faktiskt fungerar ibland för att få saker att kännas väldigt för mig själv.
Vad tänkte du på?
Jag tänkte på att det är svårt att vara exkluderande idag. För att svåra ord kan man ju alltid hitta på internet. Och även alla begrepp och allt.
Ja.
Eller så här.
Ändå får man ju väldigt mycket kritik om man är exkluderande. Men frågan är vad det handlar om. Att det kanske inte handlar om att vara exkluderande. Utan just om det här som du är inne på. Att så här, jag upplever att du säger någonting för sakens skull. Jag upplever att du använder ett begrepp för att du inte vill bli förstådd, och det är det som är det provocerande i det, snarare än att man inte förstår begreppet, för det som sagt, det kan man ju slå upp. Alltså, det är ju inte, ofta är ju problemet inte att man inte förstår ordet, utan att man blir provocerad av skribenten som använder det för att de inte verkar vilja att man ska förstå det. Alltså att,
men har inte det att göra med att skribenten i det fallet är en ganska dålig stilist och inte klarar av att faktiskt vara både högtravande på det sätt man ville vara utan att liksom göra folk förbannade. Liksom.
Det beror lite på vad man har för... Har man 300 000 läsare så kommer man pissa om one-off. Liksom.
Ja, det är klart. Men
för det beror ju väldigt mycket på mediet. Alltså, ja. Det som jag tänker på Kristianstadsbladet och kritiken. Det är klart att du använder olika språk där.
Mm.
Det är som... Jag har skrivit om musik i Groove och numera heter den Gaffa. Eller det har skett vissa förändringar. Men det är en väldigt bred... Det är en gratistidning som delas ut i 70 000 ex i Sverige. Där ska man vara bred. Men man kan ändå vara smal, för att de som läser mina texter vet att det handlar om en viss typ av musik. Om de har läst numren tidigare såklart. Så när jag har skrivit om samma musik, elektronisk musik i Aftonbladet, och där måste man verkligen förklara att vad är det här fenomenet till att börja med. Man måste spika det där. Sen kan man gå in på artisten. Liksom, det blir, jag tycker att det handlar otroligt mycket om medium när man bestämmer sig för att vara exkluderande, eller det bestämmer man sig aldrig för att vara, men hur mycket man ska förklara pedagogiskt. Mm.
Men alltså, skriver du om R. Kelly på ett sätt som du kanske skulle skrivit om en bok, typ Philip Roth eller whatever, så, då hade den texten hamnat på kultursidan i Aftonbladet. Liksom.
Mm.
Och det är det som, alltså det finns ju en det är inte alltid vad man skriver om, utan du får liksom, man sätter ju tonen och sen hamnar man på kultursidan plötsligt, trots att det är
absolut,
fotboll ja, och R. Kelly.
Får jag fråga, när man skriver om musik då till exempel, får ni sådana brev då liksom? Nej, nu vet inte jag vad ni pratar om. Så.
Ja.
Det är så också. Det är samma sak som för liksom, litteratur.
Fast jag tror att det är mer, eller alltså jag hade en kort karriär som musikskribent, men då tror jag att det mer handlar just det här med referensen, alltså som vi är inne på nu, med alltså namedropping-grejen. Mm. Att folk är så här, jag tycker inte om att du jämför det här bandet med de här två banden som jag aldrig hört talas om.
Mm.
Medan när man skriver litteraturkritik så handlar det mer om att de här begreppen förstår jag inte. Jag vet inte vad protagonist är, kan du liksom sluta använda det?
Ja. Nej, men för jag tycker så, nej, men jag som inte är insatt i musik då. Så shit, inte så där faktiskt väldigt bra. Jag tycker att det är väldigt mycket. Jag säger inte att det är något fel i det. Men jag förstår inte begreppen ofta. Och det är i musiken heller.
Att det finns en terminologi även.
Mm. Alltså begrepp,
men det som jag tycker är intressant. Genrer förstår jag. Det är ju det är samma för oss i litteraturen.
Ja. Nej, men jag tänkte typ acid house.
Ja, precis. Ja. Precis.
Det är ju en genre.
Och ett begrepp. Jag trodde att själv... Ja. Mm. Exakt. Mm. Sådana grejer. Men då så kände jag så här. Eller min intuition sa mig då att det är inte sånt liksom... Det kallas in. Det blir inte liksom anklagat eller exkluderat på det sättet.
Ibland.
Ja.
Ibland tror jag verkligen.
Ja.
Men jag vet inte, alltså jag tycker att rockjournalister som skriver, eller folk som skriver musik borde använda ord som protagonist lite oftare än man kanske inte refererar till Beatles lika mycket. Men, så.
Ja, jag måste kommentera det Alice sa om för 10 minuter sedan om Maja Lundgren. Det är klart det är inte något fel att de skriver om Platon på sin blogg eller vad det var. Det, alltså jag tycker man kan ha två krav. Alltså att skribenten ska skriva begripligt och läsarna ska försöka utveckla sig.
Mm.
Förstår du? Man ska komma från bägge håll, va?
Jag menar inte heller att det var något fel med det. Och det gjorde väl inte, alltså, hon var nog mest förvånad över att det var enda gången som hon hade fått någon slags läsarstorm efter sig och var så här. Men vad fan, det här är ju... har ingenting med mig att göra, det har ingenting med oss att göra. Hon är ju ganska lättsam annars i sin blogg.
Mm.
Men det skulle vara intressant, tycker jag, att prata om skillnaden mellan, om det finns en sån, mellan popjournalistik och till exempel litteraturrecensioner. Jag uppfattar att det finns en ganska stor skillnad. Nu sitter vi här med tre musik.
Det finns en jättestor skillnad, men Throw Me Away har ju det uttalade syftet att den skillnaden inte ska finnas. Liksom. Mm. Så,
Får jag säga en grej? Finns den skillnaden mellan kompositionalistik och
kritik? Tror jag inte, kan jag säga på en gång. Men bägge möts på kultursidan numera. Det gjorde de inte kanske 15 år sedan.
Men du tror inte det för att du utgår från att det inte är så? Eller för att det är olika målgrupper? Eller för att
det handlar om vad som är finkultur och vad som är populärkultur, tror jag. Mm. Om man ska använda de begreppen.
Mm.
Men alltså jag uppfattar det som, vi kan ta ett... Alltså Andres Lokko skriver ju för Aftonbladets kultursida, han skriver inte för nöjesidan eller till exempel. Det är ett exempel på att de publiceras i samma forum, va? Men jag kan ta, som jag tycker, vi ska inte prata så mycket om dagstidningar kanske, men jag tycker ändå det är väldigt typiskt när Jan Gradvall recenserar en bok av rockkritiken Nick Kent, va, för några dagar sedan. Har ni säkert läst allihop.
Det är en fantastisk kraft.
Då står det ju idag, Nick Kents legendstatus inom rockjournalistiken har inte bara med hans språk att göra. Nick Kent levde som de rockartister han skrev om. Det var precis det jag hade tänkt på redan innan, att varför är det så viktigt hur folk lever? Är det inte så att en som skriver om rockmusik förväntas liksom leva ett spännande liv? Man liksom visar upp, jag har en väldigt bra smak, det är därför den här musiken är viktig. Jag har starka känslor, jag har bra umgängeskrets, jag har bott i London i 5 år. Så allt det ger liksom cred åt den som skriver.
Men litteraturkritiker ska vara transparent på ett annat sätt?
Ja, och hänvisa till litteraturteorier i första hand, inte sin livsföring.
Eller vad tycker du?
Ja, alltså på Nöjesguiden är det ju typ meningen att jag ska vara en representationsperson som lever nästan någon slags liv på framtiden. Eller så.
Men, och det gäller det för alla positioner på Nöjesguiden? För jag tänker till exempel att en tv-spelsrecensent inte alls har det kravet på sig.
Mm,
eller måste de åka på LAN?
De ska ju gärna vara lite så här klädsamt nördiga snarare på ett annat sätt. Eller så där. Visst, det är ju trendigt att vara nörd nu och så, men vi ska heller hellre, vi ska helst umgås ganska mycket med folk och ute bland människor, så kanske inte tv-spelsrecensenter har på samma sätt det kravet liksom. Men det är klart att alla val man gör och sådär, valen är på något sätt den man är idag och så, vad man konsumerar och sådär. Så det är jätteviktigt. Man vill ju ge någon slags bild av att, att vi har något slags liv, att vi vet saker som ingen annan vet.
Precis.
Så här, och vi vill vara lite exkluderande. Liksom.
Och läsaren ska bli avundsjuk också.
Ja, absolut. Och när man skriver så här tidens anda, vad folk pratar om nu, så bara, jaha, pratar vi om det här liksom? Eller så.
Att det blir självuppfyllande på något sätt.
Ja, det kan det säkert bli, tänker jag.
Men inte det en så här ganska klassisk här hållning? Åtminstone Nöjesguiden och kanske tidningen Pop också för den delen. Att man gör sig själv till någon slags seriefigur som liksom springer och hånglar på krogen och liksom läser Philip Roth. Liksom är den här väldigt... Mm.
Men varför blir inte litteraturkritiker ikoniserade? Liksom?
Horace.
Ja, men är det verkligen som... är inte det framförallt som ständig sekreterare?
Nej, jag kommer ihåg Rödrummet på 90-talet.
Kris och det.
Nej, men i och med att bokmässan har blivit som en häftig festival, så kanske det är på väg att bli så lite.
Hörrni, får jag ta en bild?
Ja. Fast samtidigt så måste ju inte som populär, eller liksom om man skriver om popmusik, man måste ju inte leva det livet. Det tycker jag, det känns väldigt främmande för mig att jag skulle hänga på krogen jämt och göra vad rockstjärnorna gör. Det...
Absolut, fast jag tror samtidigt att det finns en väldigt poäng i det. Jag kommer ihåg när Elin Peter, som hon hette inte det först, men vad hon hette, som var redaktör på DN på stan. Att man började, alltså att jag vet att jag hörde det från många håll. Så här, att, ja, men hon är ju aldrig ute, hon är ju hemma med sina barn. Hur ska hon kunna veta vad som är den hippaste klubben nu eller den hippaste puben? Eller så här, hur ska hon kunna liksom tipsa stockholmare om vart de ska gå ut på helgerna när hon uppenbarligen har växt ur det själv? Liksom. Men det beror ju såklart på vad det är. Jag menar, så om hon skulle sätta sig ner och skriva så här, en initierad recension av ett lyssningsverk liksom, så är det kanske en annan... Men om det handlar om att ändå så här ha någon slags så här finger upp i luften och tidens känsla så är det ju en annan roll.
Ja, precis. Jo, det är det ju i och för sig. Men där DN på stan skriver om klubbar och DN kultur skriver om skivor. Där är det ändå
Fast det är ju DN kulturnöje. Alltså det är ju inte...
Men det är ändå det du säger, att man ska hänga på klubben för att ha koll på de senaste klubbarna, så är det ju ändå inte de senaste skivorna.
Nej.
För skivorna kan jag sitta hemma och lyssna på. Lika gärna som jag sitter hemma och läser en bok och skriver om den. Men det är klart att man ska vara ute och gå på konserter.
Men det
finns
alltid många musikassistenter som har blivit musikassistenter för att de är ute mycket.
Ja. Om man ska vara litteraturkritiker så går man ju gärna när den engelske författaren kommer till Kulturhuset också.
Där finns det två olika hållningar. Det finns kritiker som känner alla och som går ut på alla uppläsningar. Det finns kritiker som inte vill lära känna författarna därför att de vill vara helt opartiska. Det är liksom två olika skolor att träffa.
Och så finns det sådana skeden där man liksom går så här, om man ser varandra i samma rum, så kanske man går lite rygg mot rygg för att behålla anonymiteten.
Ja, men det där är intressant apropå vad Stefan var inne på med det här med jäv och så. För det har jag tänkt på mycket med just med musikkritik kontra litteraturkritik. Att det är verkligen, alltså, det är väldigt mycket lösare i musikkritiken än vad det är i litteraturkritiken. Sen så kan jag tycka, jag säger inte att det per definition är bra, alltså det där kan man diskutera också, så här att, ja, men om jag råkar, om den här typen av konkret poesi bara skrivs i det här lilla rummet och jag råkar ha träffat den en gång ute, ska jag inte skriva om det då och ge det till någon som kanske inte har någon aning om vad det handlar om? Alltså det är, jäv är ju ett väldigt luddigt begrepp, men i musikkritiken så finns det ju nästan inte alls.
Men har inte det just med den här, så här fanzintraditionen lite att göra, att man började skriva för att man älskar klubbar eller musik eller litteratur så liksom, inte kanske för att man var liksom journalisten som skulle förändra världen, och då finns den här kanske etiska dragningen lite svagare. I Nöjesguiden Stockholmsupplaga fanns det ju ett genant exempel i höstas när klubbrecensenten skrev om sin egen klubb med en bild på sig själv bredvid på klubben.
Nej, men när man tittar på olika konstarter och sådär, stoppa in lite grejer här. Det finns ju på något sätt Det finns en litteraturkritik. Det finns en konstkritik. Sen om man tittar på musikkritiken så finns det 511 olika sorter. Mm-hmm. Nej, men det finns ju en för varje genre. Och det är ju liksom...
Och
samma fenomen utspelar sig när du tittar på tidskriftsvärlden. Det finns liksom, jaha, du har paletten. Jaha, där kan alla konstarter dyka upp. Sen när du tittar på litteraturtidskrifter, ja, i den här litteraturtidskriften då kan massa olika skribenter eller författare dyka upp. Sen när du tittar på musiktidskrifterna, då är det en för varje genre.
Men litteraturtidskrifter börjar bli så också, tyvärr.
Ja,
det tror jag också. Ja, det är klart att det finns alltid en lite grann av att varje redaktion profilerar sig eller något sånt. Va? Men det kan lika gärna liksom växla över till att...
Fast om du skulle föra statistik till exempel över en kultursida och vilken skribent som skriver om vilken typ av bok, så skulle man ju ändå hitta ett så här, ja, men det här är den här recensenten som sysslar primärt med... skickligt med unga debutanter, med, alltså det finns ju...
Ja, skribenten som...
Ja, precis. Och då blir ju det sin egen genre, liksom. Alltså, så, men precis så är det ju, jag menar, Aftonbladet har ju musikkritik från alla genrer, men du kanske har en, eller DN för den delen, du kanske har en skribent som säger, men Nils Hansson skriver mest om det här. Och,
han,
ja, men precis. Och att, så här, men hur menar du att det är...
Nej, men jag menar att det är... uppdelat i x antal genrer.
Fast vilka tidskrifter menar du då? Vilka musiktidskrifter?
Ja, opera, nutida musik, tidig musik. Ja.
Egentligen. Alla de där och ytterligare honom är jättebreda. Skulle jag säga.
Ja, på sätt och vis alltså. Så är de ju det. Va? Men ni har ju genre bestämt er ändå. Att du ska handla om nutida opera, opus eller något sånt. De ska gå mot...
Nutida musik handlar om opera, och det, alltså ny småborg i opera, men även om vietnamesisk experiment noise. Liksom.
Men har det inte det där?
Men det är ju inte därifrån ni har startat alltså.
Nej, det är klart. Men det är
ni har ju haft en annan agenda.
Jag vill höra vad Rasmus har att säga om detta.
Det är ju inte...
Nej, jag bara undrar varför man överhuvudtaget ska tänka sig hypotetiska tankar att det skulle finnas en enhetlig musikkritik som samlas i en tidskrift eller ett format. För det finns ju inte, alltså om musikkritik är det skriftliga bedömandet av musik, så vet jag inte hur, om det är ens rimligt att jämföra med litteraturkritiken. Litteraturkritiken handlar om litteratur, musik är inte möjligt att göra den där direkta parallellen med litteratur. Det är snarare så att litteratur är kanske motsvarar en genre, precis som att politisk debatt är en annan genre än litteraturkritik.
Men det måste ju ändå, fast det finns ju ändå skillnad mellan så här, deckare, roman, poesi, alltså det, menar... Ja.
Det finns väl en skillnad i status om inte annat.
Science fiction.
Ja, det finns väl en skillnad i intresse.
Det finns vissa, men...
Ja, och vad Andreas säger om att alltså, litteraturfältets sammanhållning börjar fragmentariseras, tror jag, är ett verkligt problem som är värt att tänka på.
Det finns ingen bred litteraturtidskrift.
Det är en parallell till musiken, det fungerar på lite olika sätt.
Jag tycker att det där är våg ni säger om jämförelsen. Därför att det är tydligt att det är deckargenren som är den största genren i Sverige har nästan inte fått någon seriös kritik eller anmälningar, har förändrats lite grann. Den har haft sociologiska artiklar på kultursidan. Därför har de startat en egen kritikerverksamhet, egna fora där den typen av saker recenseras på ett seriöst sätt. Vi har Lyrikvännen som bara recenserar lyrik. Vi har sedan tidigare haft specialintresserade fora som recenserar litteratur. Litteraturen är jättesplittrad för att den är så bred. Därför att det ser ut så otroligt mycket böcker i Sverige idag. Majoriteten av dessa böcker recenseras ju inte i DN. Det är ju inte ens 20% som recenseras i DN.
Och tar man bort Bonnier så är det...
Men Stefan, det har ju med tidens trender att göra, att det är ingen som vill stå för ett mittperspektiv. Det är ingen som vågar föra liksom en talan för en bred publik eller en bred smak, utan man vill vara ute på olika håll, att vara fragmentariserad, och man vill ha sin egen lilla krets. Upplever jag det som, tyvärr.
Det är det jag menar, jag tror inte det går inte att prata om. Det är ofta så att människor utifrån andra konstarter pratar om litteraturen som någon sorts enhet, och det är lite det jag reagerar mot. Jag kan inte se att det finns någonting sånt. Lyrikvärlden är någonting som har mycket mer med konstmusik att göra i sin sociala sammansättning, sin status och sina institutioner än med någonting som har att göra med romankonsten. Det går ju inte att bunta ihop dem.
Nej.
Alla lyriksammanhang tangerar alltid fanzinet på samma sätt som många konstmusiksammanhang gör.
Och om vi börjar prata om sakprosa också dessutom så får vi ju liksom...
Men det finns många sorters poesi.
Om du skulle titta på kategorin allmänt och blandat så hittar du en mängd litteraturtidskrifter som liksom de driftar över i princip alla genrer, va? Okej, det finns väl ganska tydliga...
Vadå, vilka då? Typ vi läser?
Ja, nej.
De flesta är nedlagda som
man
bredde.
Man behöver inte kalla dem litteraturtidskrifter, men de handlar om litteratur. 00-tal, då kan väl dyka upp precis var som helst i litteraturvärlden, så att säga. Det kanske nu inte lyrikvännen gör, alltså samma sak. Eller Artes till exempel.
Det finns
skulle
inte.
Ha, va?
Den är nedlagd.
Ja, men...
Men apropå det... Om hur du uppfattade nutida musik så har inte det lite med det som var utgångspunkten, tonaliteten att göra. Det vill säga att även när ni skriver om thailändsk noise-musik exempelvis så upplevs det som att man pratar om liksom, svensk borgerlig opera. För att man har en tonalitet och ett tilltal som liksom löper genom alla de här olika delarna. Att om man inte lyssnar på den så vet man ju det.
Kan absolut vara så. Men framförallt så kanske just ordet nutida musik liksom gör att det ringer vissa klockor och sådär.
Ja. Det ska du inte förneka.
men jag vill ändå ha, i och med att så här, det klockan håller på med mycket allting. Så den här frågan som jag egentligen vill att allting ska handla om. Alltså... Ja, nu har jag redan skjutit mig själv i foten. Jag vet inte hur jag ska gå vidare. Men så här, vi har ju haft, jag har ju märkt, inte minst med det här samtalet och när jag började gå igenom och ringa runt till folk. Apropå, alltså den demokratiska, demografiska aspekten av tidskrifter. Alltså att man blir så här, oavsett tilltal. Det här som vi var inne på med rika föräldrar för att kunna jobba gratis. Ja visst, det är liksom helt klart en liksom socioekonomisk aspekt på vilka som gör tidskrifter. Men... Varför är det vissa människor som gör tidskrifter och varför gör inte andra? Alltså vad liksom, är det inte så att vi sitter här en massa vita företrädesvis män från övre medelklassen och liksom och jobbar med tidskrifter? Alltså är inte det ett problem?
Jo, men det är väl för att det är de enda som har råd. Alltså
tyvärr. Fast vi hävdar ju hela tiden att vi inte har råd, men gör ändå.
Nej, men vi har ju det. Alltså TMA började genom att jag och Adrian som Göran med träffades på Stockholm City liksom. Och sen la Jonas Bonnier stenhårt ner. Hörnqvist, ja. La Jonas Bonnier stenhårt ner Stockholm City. TMA lever idag egentligen på ett starta eget bidrag liksom så. För det är det som är hela grunden till det, för det är en och en halv heltidstjänst egentligen.
Men vem ska jobba för att det inte ska se så dystert ut? Att det inte ska se ut som det gör? Att nästan alla tidskrifter har chefredaktörer som är män, skribenter som är män och det är en all white jury liksom. Alltså varför, för att citera Bob Dylan då, en annan vit man. Men
är det inte för att, alltså det är ju inget försvar för jag tycker det precis som du att det är ett alldeles jätteproblem. Men för att liksom, makt föder makt och att man är i en position där man oavsett om man har pengar eller inte så är man i en position i samhället där man liksom, kan ta för sig. Alltså, man kan, vissa människor, trots att de skulle vara hur begåvade som helst, gör inte det utan att... Liksom, hur ska man få dem att göra det då? Det vet jag inte.
Jag känner på mig att det där är en fråga som är liksom mycket, mycket större än kulturtidskrifterna. Alltså att såklart. Det har med att göra med demokrati och med alltså, själva samhällssystemet.
Vad sa du? Att göra med?
Ja, demokrati överhuvudtaget. Mm. Men jag tänker så här liksom att jag själv är ju inte chefredaktör. Men jag har inte heller rika föräldrar. De är ju i och för sig så där liksom att de själva har så att säga avsagt sig det. Därför att de har blivit någon sorts idealister då som de tyckte... Och så hade de 400 kronor i lön på 70-talet i och för sig, så det är mycket mer idag. Men jag menar...
Det kanske handlar om kulturellt kapital snarare än ekonomiskt.
Nej, men det är inte bara det. Därför att jag tror också att vi lever liksom... På något sätt, det handlar ju också väldigt mycket om verbalitet. Och alltså lust till språk liksom, och lust till att uttrycka sig i språk. Och i samhället så är ju det liksom en faktor som leder till position. Därför att vi lever i ett oerhört språkligt samhälle. Alltså kommunikationen överhuvudtaget, eller verbaliteten, är liksom väldigt högt premierad.
Ja.
Och jag tror det har effekter på de här sakerna till exempel.
Men det är ju roligt för att den är ju högt mer premierad då i makt på något sätt. Men den är ju inte så högt premierad som vi pratade om tidigare i pengar. Nej.
Inte alls, men jag tror att det är det som gör att vi uppfattar det som att det är folk med makt som gör tidskrifter. Eller ja. Så att säga liksom.
Ja, men så att på något sätt ser man ju i något slags mellanläge av att man känner sig hela tiden marginaliserad fast man samtidigt tillhör samhällets maktposition. Fast man upplever sig marginaliserad för att man aldrig kan leva på det man gör. Alltså att det finns någon rundgång i det då.
Ja, jag upplever mig inte marginaliserad ur den aspekten.
Nej. Men att en tidskrift du skriver för är marginaliserad.
Eller? Det tycker jag inte heller. Nej. Den är väl vad den är. Liksom. Den har funnits i 5-6 år eller någonting. Ja. Och det är klart att, jag menar, den får inte lika mycket stöd som Glänta. Mm. Liksom. Men det är inte många som får det.
Men det här är lite intressant fråga. Känner ni att ni är marginaliserade?
Bara i själen. Men, nej, verkligen inte. Men vad jag skulle vilja säga är liksom att man pratar om att jo, det är vita... medelklassmän som gör tidskrifter så, för att det liksom är de som samhället bygger på. Liksom. Det finns trots allt lite hopp i det där, för om man pratar om att människor i förorten är marginaliserade, så ja, det är de ju, gamla aspekter. Men om man ser på vilka det är som är bäst på att använda alla nya kommunikationsformer, sociala medier, bloggar, ditten och datten och datten, så är de verkligen inte det. Och det är här vi har det nästa maktklassen i samhället, och då kan man ju åtminstone hoppas på att det här kommer förändras lite i de banorna.
Rent demokratiskt är det så, sen kommer de inte tjäna några pengar på att sitta och göra sådana bloggar förmodligen.
Alexander Bard hävdar ju att det här som vi pratar om nu är liksom det som i framtiden också ska ge pengar och makt. Liksom. Det är hans
fast nätokraterna kom också mitt under IT-bubblan.
Ja, netokraterna har ju fortfarande ganska många poänger. Det är Alexander Bards bok.
Och Jan Söderqvist.
Hur får mer?
Det finns en anledning till att inte veta om den IT-bubblan sprack. Och sen. Men du känner ändå att ni är marginaliserade i och med att det... Eller jag menar rent sådär att det inte finns något egentligt stöd för den typen av publikation.
Om du syftar på mig, jag, eftersom vi brinner för en romantisk poesi, det kan vara både från 1800-talet och den som skrivs idag, va? En kommunicerande och berättande och berörande poesi, och den är väldigt marginaliserad, den recenseras ju knappast på några kultursidor faktiskt, va? Även om andra typer av poesi recenseras. Så jag upplever mig som marginaliserad, och dessutom har jag blivit proletariserad under arbetets gång också, även om jag kanske startar från medelklassen så är jag ju arbetarklass idag. Va? Men det spelar ingen roll, men det här är en större fråga, det som jag tog upp först, va? Att romantiken, alltså, vilket säga en kommunicerande poesi, är marginaliserad. Det är ju helt klart.
Men den kommer nog komma tillbaka. Den kommer inte, alltså jag menar, ha förtröstan.
Ja, den kommer tillbaka i nästa svängning som det brukar vara i Sverige.
Jag kan tycka att det är lite jobbigt att prata om man är marginaliserad eller inte. Det tycker alla de som får sluta på DN Kultur också att de är. Och det är liksom, det är de kanske inte.
Men är det vårt ansvar, vems ansvar är det att se till att, så här, att det nästa gång vi har en debatt inte ska vara 90% män? Och God knows I tried.
Men nu ska vi ju inte osynliggöra alla kvinnor som gör tidskrifter, men däremot tror jag det är svårare att få kvinnor att ställa upp i en debatt. Förlåt jag säger det, men det har jag själv upplevt som arrangör ibland.
Ja, men verkligen. Men det beror nog på att kvinnor alltid känner att de måste vara mer förberedda, och de får för sig att alla andra vet mycket mer. Alltså så här, Det blir väldigt mycket att man måste verkligen ha fullständig kontroll över hur man framstår och sånt.
Alltså det finns, om man ska generalisera så kan man säga jättemycket om det här och alltså som verkligen, som också stödjer den tesen om man tänker vilka svar jag har fått och så. Sen kan vi också säga att det är faktiskt ett feministiskt forum going on idag. Så att det är ganska många av dem som, vilket också leder in på det som vi pratade om, att, så här, att väldigt många kvinnliga chefredaktörer är kvinnliga chefredaktörer för tidskrifter med en uttalad feministisk profil, vilket delvis innebär att de inte är här idag. Men
det är löjligt. Alltså, kulturchefen på DN har ju varit kvinnlig i många år nu och är det.
Ja, men jag pratar om tidskrifter som inte är ekonomiskt bärande.
Alltså, det blir lite löjligt att prata utifrån det. SFI, SVT, alltså tunga medier.
Ja, men jag menar, om man pratar om icke-ekonomiskt bärande.
Det är Isabel referens till adressaten.
Va?
Ja, hur då?
Ja, vem skriver du för?
Jaha, vem jag skriver för?
Du menar som redaktör?
Eller vad?
Nej, adressaten.
Jaha.
Artikeln. Alltså,
målgruppen.
Ja, okej. Ja, nej, men det är väl folk mellan 20 och 30 som är intresserade av vad som händer. Som vi bara uppdaterade. Ja.
Finns det en implikation i den här frågan?
Ja, det var
målgruppstänkande.
Jag håller med. Jag tycker det är mycket intressantare än vilket kön en chefredaktör har. Det är
ja, ålderstänkande är också viktigt, absolut. Om det är det du
vilka tidskrifter är här? Det är ful och det är, vad heter det, Bang.
Som
har kvinnliga chefredaktörer med en feministisk...
Kritiker, slut.
Ja, inte med feministisk. Ja.
Finns det någon tidskrift som är initierad av en kvinna eller en grupp tjejer som inte har det här genusperspektivet?
Nej.
Det gör inte det.
Vad sa du nu?
Nej, men om det finns någon tidskrift som har startats av kvinnor som inte har genusperspektiv?
Vet ej.
En bra fråga.
Men finns det någon? Alltså, det är jävligt besynnerligt. Det ska vara om hästar då, eller?
Okej, just det. Amelia Adamus. Mm. Eller barn.
Ja, alla de, alltså. Jaha, hela den Tara och allting. Men det är inte det, kvinnotidskrifter, eller?
Jo, just men 80-tal var ju...
Särintressen.
Ja.
De var inte lika fina.
Det var inte en grupp män, det var en grupp med män och kvinnor, med en tongivande kvinna och flera tongivande kvinnor som började att titta.
Ja, det är sant.
Men apropå Aurora har hälften kvinnor också för övrigt.
Men apropå att det är svårt att få tjejer till exempelvis sådana här debatter eller till offentliga debatter och sånt, är det inte också så för att när jag säger något dumt som jag sagt massor med gånger nu, då får inte jag äta upp det i liksom 2 år efteråt som en tjej får som faktiskt får stå ut för en jävla massa skit så fort man liksom säger något dumt. Och därför drar man sig lite för att vara med också. Det är väl det som egentligen är det stora problemet. Så.
Ja. Jo, det vanligaste argumentet jag har fått är att här, nej, men jag är ingen expert på de här områdena så jag vill inte vara med.
Jag är inte heller en expert på det här området.
Nej,
men jag kommer inte få 20 mejl om att jag är dum i huvudet.
Nej, men det är väl en bit. Ja, nu, det var inte så meningen att det bara skulle handla om kön. Jag menar, jag tycker ändå bara så här, det är ändå viktigt. Men om man sysslar med någonting som ändå, som vi säger, är en maktinstans utan att vara en ekonomisk maktinstans, så är det ändå någonting intressant som händer ideologiskt i liksom, demografin.
Jag vill bara tillägga om det du tog upp precis innan den här könsdiskussionen då, att Aurora vill vara en bred tidskrift, men hur kan man vara det med 0 kronor i kulturstöd? Det är vår fråga, va? Men det kanske gäller flera också i samma situation. Det finns säkert flera i samma situation. Va? Fast de pratar man väldigt lite om.
Man jobbar, och du menar att man jobbar med tilltal? Som...
Precis. Ja. Man vill ha ett brett tilltal, men man har absolut inga resurser. Va, nästan. Mm. Måste man, ja. Man måste känna folk som skriver bra fast de inte är akademiska nördar. Det är jättesvårt att hitta. Va? Och som skriver gratis.
Ja.
Det är liksom pensionärer eller studenter som kan komma i fråga.
Ja. Jag vill bara en liten kommentar. Ja. Man har inte glömt att geni-idén fortfarande är väldigt representerad i debatten också. Liksom. Och då är det inte den formen av kunskap och sätt som får alltså, olika saker som premieras i debatter, utan då är det att ramla upp liksom, och så är det fortfarande,
nej,
och det är fortfarande i de flesta liksom, sammanhang där det kommer att vara debatter eller som det kommer att vara, ja men i,
jo, men
exakt
är,
allt, det genomsyrar exakt allt.
Ja men frågan är hur man ska
ja men alltså
liksom,
det är ju någonting som väldigt många tror jag här inne också fortfarande återuppbygger liksom den här generaliseringen genom att man fortsätter skriva på det sättet, genom att man fortsätter att erkänna sig för att de här kunskaperna som är viktiga är de jag ska förmedla liksom.
Du menar
genom
att det
att
finns i texten alltså?
Ja, absolut. Ja. Jag tror att det finns i texten och att det är väldigt tydligt liksom.
Men förlåt, men reproducerar inte kvinnor väldigt mycket de strukturer som redan finns vid universiteten? De tillägnar sig samma terminologi som redan finns och så blir ännu duktigare på det
nästan. Alla, vi anpassar oss efter det samhället vi lever efter och gör det bästa genom att vi alltså, förhåller oss till oss själva som att det är vi som är ansvariga för att lyckas liksom, på ett sätt. Så är det så att vi måste anpassa oss för att det är jävligt svårt att gå mot det liksom, för att du gräver din egen grop någonstans, skulle man resonera i alla fall. Om du ska få jobb, om du ska fortsätta inom akademin eller i vilket annat sammanhang som helst, så är det vissa nödkunskaper som räknas. Alltså jag har så olika erfarenheter som är kopplat till det här. Jag skrev för Nöjesguiden, jag hade inte alls så stor musikkunskap då. Det bara blev liksom att man träffade redaktören ute, han bara, så du kan hårdrock, men skicka in några recensioner, okej. Och sen så var det liksom, men det här var skitbra. Det var bland mina första recensioner jag skrev då. Och det är så här 500 tecken självklart. Men det är, alltså, som Isabel sa, alltså, teorier kan man googla upp liksom. Och research kan man, alltså, hur researchar folk idag liksom? Man är i sammanhang, man lär sig, man hör, man snappar upp, man har hört liksom från vänner som har lyssnat på mig. Ja men så funkar det liksom. Autisten som sitter och läser in sig, alltså det blir väldigt absurd när man pratar om musik speciellt liksom. Bara det att jag kan fortfarande bland kanske mina favoritartister inte rada upp exakt vilka år skivorna kom upp liksom. För mig är det inte intressant, för mig är det att ha ett musiköra liksom någonstans. Att känna någonting för det man skriver och också att kunna koppla själv liksom. Och ofta har det visat att kopplingarna har gjorts rätt, sen så är det bara, men jag förstår kopplingen, det är den där genren som är det där. Den var med i det bandet faktiskt, visste du det? Och så var han med i det där bandet också, så skrev han, vi startade det här bolaget. Jaha, liksom, det var ju intressant liksom. Men det, jag förstår varför man gör det, men någonstans måste man måste vara lite, alltså, släppa den här självbevarelsedriften som säger att du ska typ för att göra karriär, för att tjäna pengar, för att passa in, så ska du fortsätta göra på det här sättet liksom. Och göra det, inte för att vara idealist, utan bara så här, för mig är det att jobba för mig själv och min framtid, för att jag tycker inte att det är så himla lockande för mig att falla in i det nu när jag vet om den liksom generaliseringen, eller att lära mina fackkunskapen. Jag vet om den, jag kan inte låtsas liksom, det går inte. Men jag har redan vet om det, att så här, tänka mig en framtid, om jag bara tonar ner lite nu, eller om jag, alltså för att jag är ändå liksom fritidsaktivist också. Det är verkligen lite dörfett att vara det om man ska, alltså i de väldigt många yrken, så inom väldigt många karriärsgrejer liksom, som skribent till exempel, om jag skulle bli journalist, om jag skulle bli det liksom. Så det är så här, akademin kanske jag skulle.
Ja, man måste ju ha ett språk och ett personligt uttryckssätt och brinna för det man skriver också, och sen beläsenhet kan man tillägna sig liksom. Men är det inte så att det är så svårt att få betalt för att skriva, därför söker många sin försörjning på universiteten numera, och det gör att språket blir mindre levande, ofta de som är så präglade av universitetsvärlden, så upplever jag det.
Det är inte som att man får en tjänst på universitetet bara för att man vill ha det heller.
Nej, det är väl desto värre. Det kräver 10-20 års fördjupning, och det tar ju bort väldigt mycket kraft från annat. Som
alltså,
kan...
Och man ska leva under den tiden också. Sen, jag skriver på en högre teoretisk nivå i den tidskrift som jag håller på i upp nu.
Brand?
Ja, precis. Det är Brand som kommer ut om en vecka första gången på många år. Och nu har de blivit ett magasin. Än vad jag gör när jag pluggar, så pluggar vi i skolan.
Och ni ska ha fest 1 maj, va? Och det är alla ska komma.
Ja, det är ju fest på. Vi har ett nummer
här bra avslutning.
Jag bara passar på att göra lite kram.
Alltså så här, och leva på nästan ingenting. Och folk skulle anse mig vara väldigt orationellt att jag gör det istället för att jobba extra efter så här, skolan för att kunna betala av mina gamla företagsskulder och sånt där liksom. Men jag kan inte göra det liksom, jag kan inte ta det beslutet, och då är jag korkad i liberal mening på ett sätt.
Det är klart.
Men vem är det som är idioten, kan man få
fråga sig. Det var ett väldigt fint avslutningsord. Jag tror att vi får jättegärna fortsätta prata, men vi kan prata och dricka öl och så här, röra på oss och öppna fönstren eller sånt. Så tack så hemskt mycket. Fortsätt prata.
Jag är lärd att prata.
Det är då jag vaknar med lingonsylt.
Den blir där. Ja, vi bloggar på vakna.blogspot.com.
Okay.
Den heter
det. Nej, det var sist. Vad sa du att den hette där?
Ja, adressen vakna.blogspot.com. Jag kan ta fram det på min mobil om inte annat.